Vi har ju inlett ett nytt predikotema. Vandringen mot påsken. Och vår längtan och vår bön med det temat var att få se att hela Bibelns berättelse hör ihop. Att Gamla testamentet, det pekar mot Jesus. Mot den fullkomliga befrielsen och räddningen. Och förra veckan så började Lennart Boström med att tala utifrån Abraham. Om att Abraham blir utvald och att genom honom så sluts ett förbund tillsammans med Gud. Och Gud lovar att utifrån Adam, eller Abrahams släkt, ska det komma en stor välsignelse till alla folken. Där ska vi ta vid idag. Men jag tänker att vi börjar med att be tillsammans först. Ja, tack Herre att vi får komma in för dig i den här stunden. Tack Herre att du vill komma och tala till oss. Tack för att du vill göra ditt ord levande och verksamt. Så Herre, vi ber att din heliga ande får tala sina ord. Att det inte är mina ord som får talas utan att det är dina Herre. Så heliga ande, öppna våra hjärtan. Låt ditt ord få slå rot i våra hjärtan och bära frukt. Låt oss få se ännu mer av vem du är, vad du har för oss och för denna världen. I Jesu namn. Amen. Idag så ska vi hålla till i andra Moseboken. Men det som är bra att ha koll på är ju att första Mosebok som vi predikade utifrån förra veckan med Abraham i fokus. Så avslutas första Mosebok med att Josef, Jakobs son, håller ett sista tal. Och han säger så här: Gud kommer ta sig an er och föra er från detta land till det land som han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. Det är med de orden som vi går in i andra Mosebok och berättelsen om Israels folk som lever och verkar i Egypten vid denna tiden. Och vi läser att de frodas, att de växer. De blir ett stort folk. Och de lever och de verkar i Egypten. Men till slut så glöms Josef och hans bröder bort. Och en ny farao kommer till tronen, får vi veta. Och den här faraon, han ser Israels folk som ett hot. Han ser att de är ett folk som börjar ta över och som skulle kunna ta över makten. Och därför tvingar han in israeliterna i slavtjänst. Och det beskrivs att deras liv förbittras av det tunga arbetet. De blir tvungna att jobba med lera och tegel och på fälten. Och de lever under fruktansvärda förhållanden. Till slut så bestämmer sig farao för att han behöver rensa bland israeliterna. De är för stora och de fortsätter att växa. Och han beslutar att varje son som föds ska dödas. De ska slängas i Nilen. Och mitt i det här så får vi berättelsen om Mose. Om denna lilla pojke som får en helt annan utgång än många andra pojkar av israeliternas folk. Hans mamma och syster väljer att ge honom en chans till räddning. De lägger honom i den här flätade korgen som får åka längs Nilen. Och faraos dotter står redo att ta emot honom. Mose, han blir inympad i faraos familj. Och under den här tiden så får vi till slut veta att Mose växer upp och han ser att israeliterna får det tuffare och tuffare. En dag så ser han hur en av hans landsmän blir dödad av en egypt. Och han väljer att döda den här egypten. Och när farao får veta detta så vill han ha Mose dödad. Och Mose han beslutar sig för att ge sig ut i öknen. Och åren går. Han träffar på Jetro som är präst i Midjans land. Han gifter sig med hans dotter och de får en son. Och han blir hede för en fårskara där ute. Under den här tiden så beskrivs det att åren går och att kungen av Egypten dör och att israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. Mose, han har varit ute i Midjans land i 40 år. Och till slut så kommer han fram till Sinai berg. Där han får ett möte med Gud själv. Han blir den utvalde som ska befria Israels folk. Och Mose förstår ju inte alls hur det här ska gå till. Hur kan du välja ut en sån som jag? Och Gud svarar när Mose frågar vad ska han säga till israeliterna om han kommer tillbaka och säger att det är han som ska leda israeliterna ur förtrycket, ur fångenskapen i Egypten. Och då svarar Gud så här, att jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abraham, Isaks Gud, Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abraham, Isak, Jakobs Gud har uppenbarat sig för dem. Mose tar till slut modet till sig efter en lång kamp med Gud där ute i öknen. Och han och hans bror Aaron går till farao. Och de säger att farao ska få släppa deras folk. Men det vill inte farao överhuvudtaget. Hans hjärta beskrivs som hårt. Och fast att Gud på något sätt försöker med de här plågorna som vi får följa, som sänds från Gud, så mitt i det så känns det som att Gud, han försöker att få farao att vända om. Att släppa folket, att se med nya ögon. Men ondskans makt över faraos hjärta var för stort. Och han väljer att hålla fast vid att israeliterna ska fortsätta vara slavar. Och vi kommer fram till kvällen, till den första påsken, till Pesach. Som betyder att gå förbi. Och vi får beskrivet hur Gud har en plan för att befria sitt folk. Han instiftar den här högtiden. Och han säger till israeliterna att ni ska ta ett felfritt lamm eller killing. Som endast är ett år gammal och är en hane. Ni ska ta ett för varje hushåll. Och ni ska slakta detta lamm. Och ni ska måla det här blodet runt era dörrposter. Och blodet ska vara ett tecken på att ni bor där och tillhör mig. Och när ni och jag ska gå förbi och låta den som inte har blodet på sin dörrpost bli drabbad. Och detta blev ju starten på den högtid som har firats efter generation för att minnas det Gud gjorde den där dagen. Det blir starten för att Israel börjar sin vandring mot frihet. För farao, han förlorar sin son i och med den här händelsen. Och han orkar inte med mer. Det är som att vi får en liten stund av där farao totalt kapitulerar inför den Gud och den makt han besitter. Han säger att han släpper folket. Att de kan ta med sig allt det de vill. Och han till och med ber för en stund att de ska be om att Gud ska välsigna honom. Och Gud, han leder sitt folk. Han leder dem dag och natt på den här vandringen. Och plötsligt så beskrivs det att farao, han ändrar sig. Han inser vad han har gjort och vad det skulle få för konsekvenser för hans rike att släppa de här israeliterna, att släppa hans slavar. Så han ger sig iväg tillsammans med en stor armé för att stoppa israeliterna på deras vandring mot friheten. Och till slut så står de där vid det där havet. Och man kan ju bara tänka känslan som de bär på av att plötsligt se ett stort hav framför sig och en armé som är på väg bakom dem. Men mitt i det så talar Gud. Han säger till Mose att ställ fram din stav, sträck ut din stav, och där och då delas havet. Och de börjar den här vandringen mot friheten. Och Gud förvirrar faraos armé. De kommer efter, och till slut så säger Gud till Mose att han ska sträcka ut sin stav igen. Och de får se havet stängas igen. Plötsligt så är de fria. De får smaka på den där fulla friheten som de har ropat efter. Och den här lovsången som Inger läste föds ur detta. En sång som proklamerar Gud som kung, som den som sitter på all makt. Som kan konfrontera ondskan. Som friköper slavar. Och nu börjar vandringen mot det där utlovade landet. Men vi märker ganska fort att det inte är en lätt väg, den här ökenvandringen. Gud sluter sitt förbund med folket. Han ger dem lagarna, får vi läsa om. Och han ger dem tabernaklet, den här plats där Gud ska bo, som ska spegla Edens lustgård. Men folket väljer ännu en gång att bryta mot det. Och det är det vi följer genom hela Gamla testamentet. Det här upproriska folket som hela tiden vände sin rygg mot Gud. Men denna befrielse, det är ett startrop som har ekat sedan dess. Jag tänker att det är så viktigt att vi påminns om att den här boken inte bara skildrar en berättelse, en historia, utan det är så mycket mer. Där och då så startas ett rop efter befrielse för en hel mänsklighet. Orden som Mose vågar till slut modigt ställa sig och säga till farao att låt mitt folk gå. Det är ord som öppnade dörrar. Som människor idag fortsatt stämmer in i. Som lever under förtryck. Vi får följa en skildring där Gud visar på att han har en fortsatt plan. Vare sig vi kan känna igen vissa känslor från berättelsen om Israels folk, om deras rop på hjälp, om hopplöshet, av ilska, en längtan efter full frihet, så finns det ett eko genom hela Gamla testamentet om att en dag ska Gud ställa allt till rätta. Han har en plan. Och befriaren, Gud själv, han blir till slut människa. Vi har lärt känna en Gud genom Gamla testamentet som har lovat att ta sig an sitt folk. Vi får del av löften efter löfte som visar på att Gud, han har kontrollen. Han kommer aldrig släppa taget om sitt folk. Han har en väg framåt. Och mötet med Mose vittnar om denna stora befriare. Om denna levande guden. Och jag tänker att det säger så mycket av vem Gud är när han ännu en gång använder en brusten människa. Vi ser det om och om igen hur han väljer att använda de här operfekta, misslyckade människorna. Han använde Abraham, Isak, Jakob som om och om igen har vänt sin rygg mot Gud och gått sina egna vägar. Jag tänker att det är ett stort vittnesbörd om vem Gud är och vilken nåd han har med oss människor. Och till slut så står han där och han väljer ut Mose. Mose som har bränt broar. Som har rymt från Egypten på grund av att han har dödat en person. Men Gud väljer att använda denna Mose. Vi kan nog relatera till när Mose svarar: hur skulle en sådan som jag kunna gå till fara och föra israeliterna ut ur Egypten? Jag tänker att vi kan fundera på samma sak. Att varför väntade Gud ända till den där tiden? Att varför kallade han inte Mose 40 år tidigare när han var på toppen? När han hade förtroendet? Men Gud har en större plan. Han ser någonting mer än vad vi människor ser. Och han använder den där brustenheten, de där misslyckandena till att bryta fram med sitt rike, med sin vilja. Han lovar Mose att jag ska vara med dig. Och de där orden klingar om och om igen genom historien att Gud lovar, jag ska vara med dig. Och som vi läste innan så svarar också Gud på Moses fråga. Att vad ska jag säga till det här folket? Och Gud svarar. Du ska säga att jag är den jag är. För oss så kan ju det verka som väldigt konstiga ord att säga. Vad säger det egentligen? Jag är den jag är. Och samtidigt så tänker jag att det är så otroligt stora och starka ord. Gud behöver inte säga att han är kungas kung, att han är mäktigare än alla. Utan han kan bara säga att jag är den jag är. Och allt inympas i de två små orden jag är. Gud, han är överallt. Och han som kallar sig jag är. Han väljer att till slut bli människa i Jesus Kristus. Och Jesus, Han använde samma ord om sig själv. I Johannes evangeliet får vi följa när Jesus berättar om sig själv på olika sätt. Och han säger, jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen. Jag är vägen, sanningen och livet. Och jag är vinstocken. Han beskriver sig med samma ord, att jag är. Och vi får veta i andra Korintierbrevet att allt har uppfyllts genom honom. Det står i andra Korintierbrevet 1:20. Till alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom vårt amen, Gud till ära. Alla de här löftena som har talats ut av Gud i Gamla testamentet, de får sitt ja i Jesus Kristus. Och Jesus, han kommer, som det är sagt, ur David, i Juda, i Abrahams släkt. Han beskrivs som en ny Mose. Han vandrar ur Egypten likt Mose. Han vandrar i öknen och blir prövad i 40 dagar likt Mose och folket. Han förtydligar den lag som Mose fick ta emot på Sinai berg. Mose, han fick utföra kraftgärningar genom Guds kraft. Och Jesus fick göra likadant. De båda visade sin makt över Satan och över det spetälska. Båda var kallade att befria. Mose befriade Israels folk, men Jesus, han var kallad att befria en hel mänsklighet från mörkrets välde. Han gör det på ett helt annat sätt än vad någon kunde ana. Vi förstår det ganska snabbt att lärjungarna som vi får följa i Nya testamentet, de väntade något helt annat. De väntade inte på ett slaktat lamm. De väntade inte på en lidande tjänare. De väntade på en kung som skulle komma med makt och ståt. Men det var inte Guds plan. Guds plan var det här perfekta, oskyldiga lammet. Det blod som kom från det lammet skulle sätta hela mänskligheten fria. Jesus blir den. Han blir det slaktade, fullkomliga lammet. En syndfri man. Han som både var fullt ut Gud och fullt ut människa. Han är den som kunde ställa allt till rätta för vår skull. För en hel mänsklighets skull. Han var det där utvalda lammet. Och Johannes döpare säger i Johannes evangeliet, någonstans hade han koll på sin historia. Han beskriver när Jesus kommer gåendes se Guds lamm som tar bort världens synd. Och jag tänker att orden som Abraham säger till Isak, ni får ta det med en nypa salt. Jag tänker att det inte finns någon jättekoppling, men det kanske finns ett eko där i alla fall. För Isak, han säger till sin pappa när de ska offra på det här berget: när kommer fåret? Och Abraham svarar honom med att säga: Gud utser åt sig det får som ska offras. Jag tänker att det blir ett eko av att Gud, han sänder sitt lamm i rätt tid. Jesus, han blir svaret på det rop som har varit genom hela Gamla testamentet. Och befrielsen, det blir inte bara en befrielse för israeliterna, utan allt vänds upp och ner när befrielsen plötsligt kommer ur ett kors. En befrielse som nu ska gälla för en hel mänsklighet. Vi får del av den här befrielsen som ska vara befrielse från ondskans makt. Och nu inte bara från en person som israeliterna blev fria ifrån. De blev fria från faraos makt. Men nu ska det komma en räddning från alla makter. Och judarna, de har firat sin högtid. De har firat och de har minns den här befrielsen ur Egypten. Och nu står de där vid korset. Jesus, han hänger där på korset som det slutgiltiga lammet som ska ta all ondska på sig. Som en gång för alla ska vinna över ormbettets grepp. Och fram till det här korset så har Jesus visat på sin makt över ondskan. Han har vandrat omkring på jorden tillsammans med sina lärjungar och han har förvandlat vatten till vin. Han har botat sjuka. Han har gett 5000 människor mat. Han har befriat människor från onda andar. Han har stillat stormar och till sist så uppväcker han Lazarus från de döda. Han har visat på sin makt, men han vet också att han måste gå hela vägen. Han måste bli det slaktade lammet. Och han behöver gå det brutala lidandets väg. Och han hänger där till slut på det där korset. Han lider och han lider på en sån nivå att han till slut upplever att Gud har lämnat honom. Och när Jesus tar sitt sista andetag, då visar Gud sin slutgiltiga makt. Makten över herravälderna, över alla andemakter, över härskare. Och han visar att han är namnet över alla namn. Och det beskrivs hur skapelsen skakar. Över förhänget som bryts sönder. allt vänds upp och ner. Det folket har ropat efter, det införlivas där och då utifrån Jesus som det slaktade lammet. En ny tid börjar här och nu. Himlen kommer ner på jorden och en ny verklighet börjar gälla. En verklighet där inte andemakter längre har kontrollen. Där inte mörkrets välde har kontrollen. Vi får utifrån detta ta emot förlåtelse för våra synder. Allt försonas med Gud efter denna stund. Och allt upprättas. Jesus, han återupprättar Guds styre och makt. Han upprättar en ny familj, ett nytt förbund. Och jag tänker att vi behöver bli påminda om att det där gäller dig och mig idag också. Att den segern som Jesus vann på Golgata, den gäller dig och mig och våra liv än idag. Allt det vi bär på tog Jesus på korset den där dagen. Vi har genom att säga vårt ja till Jesus, genom att döpa oss, blivit en ny skapelse som beskrivs i Romarbrevet. Paulus skriver så här i Romarbrevet 6. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli enade med honom genom att uppstå som honom. Vi har blivit en ny skapelse. Vi lever inte längre under syndens makt. Vi är inte längre slavar under mörkrets välde. Och fast att vi idag fortfarande upplever lidande, fast att vi på ibland brutala sätt upplever mörkret, så är fortfarande det här sanningen om att Jesus, han har tagit allting på sig, att han har vunnit över dödens makt och han lovar att en dag ställa allt till rätta en gång för alla. En dag ska inte längre död finnas. En dag ska vi få leva i ett upprättat rike. Men till dess får vi lita på att alla löften, de har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och vi alla tror jag har de erfarenheterna och vi ser att Guds makt, att segern på Golgata, det förändrar liv. Det har förändrat vårt liv en dag när vi sa vårt ja till Jesus Kristus. Och vi ser ut över den här världen att den segern förändrar liv än idag. Den gör att människor sätts fria från prostitution. Den makten gör att människor kommer ur fattigdom. Den gör att människor blir befriade från beroenden. Det gör att människor blir befriade från andliga makter, från sjukdomar, från brustna relationer, från lögnernas makt och dödsskuggans dal. Segen, den gäller för våra liv och för hela den här världen. Vi får vandra i den segen. Och vi får proklamera den segen över varandras liv och över den här världens liv. För han som säger jag är. Han som är Gud med oss. Han har tagit allting på sig på det där korset. All död, all hopplöshet, alla sår, synd, mörker, andliga kamper. Och han har vunnit segern över det. Och jag vill påminna dig och mig idag att vilken situation som vi än är i, som vi än brottas med, så har Jesus vunnit segern över det. Han har tagit allt det på sig. Och han har lovat att vara med oss. Löftena har fått sitt ja i Jesus Kristus. Och jag har upplevt under mina förberedelser att några av oss kanske känner att man är mitt uppe i en otroligt tuff tid. Kanske till och med en hopplös situation. Man känner av det där mörkret på så många sätt i sitt liv. Kanske man inte ser just nu ett ljus eller ett hopp. Men jag tror att Gud på ett särskilt sätt vill säga till er att det finns ett hopp. I Jesus Kristus. Löftena har blivit sanna i honom. Och vare sig vi känner det eller inte så är det sant. Och Jesus, han vill möta dig med det idag. Med sitt hopp, med sin kärlek. Jag vill avsluta med att läsa från Efesiebrevet en bön som Paulus ber. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. För samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tid som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Amen. Tack Jesus att du är här. Tack att du talar. Tack att du vill påminna oss om din fullkomliga befrielse. Att du vill påminna oss om att alla dina löften, de fick sitt ja i Jesus Kristus. Och vi tackar dig Jesus för att du valde att bli det perfekta lammet. Vi tackar dig för att du valde att utgjuta ditt blod. Att offra dig själv för världens lidande. För att du skulle vinna över alla makter. Över härskare, över mörkrets välde. Tackar att du valde att gå denna väg för den här världens skull. För vår skull. För en hel mänsklighets skull. Vi tackar dig att vi får leva i den segern. Vi tackar dig för att vi har ett hopp och en framtid i dig, Herre. Herre, du ser var och en av oss. Du ser vilken situation som vi står i, vad vi bär på. Då vi brottas med. Och Herre, jag bara ber att du ska komma och möta oss. Med ditt hopp. Med din befrielse. Med din otroliga kärlek. Som bara omsluter oss på alla sidor. Så Herre, kom med din heliga ande. Fortsätt verka mitt ibland oss. Fortsätt att fylla oss med din kraft, din härlighet. Vi tackar dig för din seger på Golgata. I Jesu namn. Amen.